På sjukhuset ligger min sonson. Dotterson, förlåt. Fick en dotterson där i onsdags. Så därför. Så nu är jag morfar. Och farfar blev jag i december. Så det är en gammal man ni ser här. Sen är jag glad för att vara här naturligtvis. Också därför att alla ni är här. Och för att vi förnimmer att Jesus är här. Ja. Alltså boken, den glömde jag. Jag har inte ens med mig den här. För att vi har... Jag har dem liggande i Västerås, alla böckerna. Så kan det vara. Men jag tror ni kanske har... Ni kan gå in på nätet och läsa den. Det är gratis. Nej då, men vill ni ha en bok så skicka med en lapp med någon namn. Så skicka den i så fall. Det är inga problem. Ja. Den var bra, säger han. Du behöver inte läsa den. Ni kan tro honom på hans ord. Hörrni, det här är ju ett, som sagt var ett ämne utan dess like. Jag, vem mig vet, har aldrig talat över ämnet i sig. Så det kanske blir en annan infallsvinkel. Men okej, okay. Vet ni att mitt namn faktiskt står på ett ställe i Bibeln? Upptäckte jag för många år sedan. Det står nämligen så här. I Johannes, första Johannes brev, så står det, första kapitlet och vers, ska vi se, första Johannes brev kapitel 1 och vers 18, förlåt, första Johannes brev 2 och 18. Det var inte många siffror rätt där. Vi tar om det från början. Första Johannes brev 2 och 18 så står det så här. Lyssna. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Det är det enda stället mitt namn står på i Bibeln. Inte så trevligt sammanhang, men jag tänkte på det här då faktiskt, när jag läste den här rubriken. Den sista tiden är här. Och det tror jag verkligen. Jag tror inte att vi väntar på att den yttersta och sista tiden ska komma. Jag tror den är här. Det är klart man kan ha det här perspektivet att den yttersta tiden började på något vis när Jesus for till himlen och församlingen bildades och församlingens tidsålder och allt det här. Men alltså det som är avslutningen på något sätt, när det knyts ihop, så tycker jag att man ser det. Man ser det på flera olika sätt. Både inom den andliga, eller om man nu vill kalla det för den religiösa världen, som ju är så otroligt förvirrad idag. Det är det ord jag vill använda. Det är förvirrat. Alltså, människor vet snart varken ut eller in. Det är en oerhörd soppa rent ut sagt. Där allt möjligt mixas. Det finns en väldig förvirring. Men också på det rent världsliga området. Jag vet inte hur många av er som såg på nyheterna i, om det var igår eller i förrgår. När de talade om en man i USA som var fullkomligt uppkopplad, som det heter. 24/7, alltså dygnet runt. Alltid. Hade massvis med olika apparater på sig. Hade ständig video på sig som filmade allt han såg. Som tog alla hans temperaturer, alla hans upplevelser, allt han gjorde, allt hans rörelsemönster, allting. Han var fullkomligt frivilligt naturligtvis. Fullkomligt uppkopplad och registrerad in i minsta detalj dygnet runt. Och han sa, om 3 år kommer alla att ha det så här, sa. Så intervjuade de någon forskare här i Sverige, en kvinna. Hon menar på att, ja, i och för sig, på ett vis har vi ju redan det här med att operera in saker i kroppen. Pacemaker och så här. Men hon menar på, visst, så kommer det förmodligen att bli. Och redan nu var det någon som sa då, någon annan av reportrarna, att vilka var det nu? Jag tror det var något teleföretag som faktiskt opererar in chip under huden. Och det är klart, vi som har läst uppenbarelseboken, att ingen kommer att få handla blipp om de inte har märket. Vilket kanske inte betyder att det står någon vakt och kollar någonstans, utan du registreras när du handlar. Vilket betyder att Någon vet exakt vad du köper, exakt vad du gör, exakt var du är. Kan pejla in dig fullkomligt. Och det här ser vi att det finns ju naturligtvis i det framtidsscenario vi ser. Allt det här finns på det andliga området, på det världsliga området, som gör att det inte är svårt. Alltså det, på ett vis vore det väldigt spännande att sätta sig ner där i aktuellt studien och säga, vet ni att det här visste vi för länge sedan. Har ni läst uppenbarelseboken? Och det är klart, då skulle de säga, ja, det är om det hamnar i fel händer. Men det gör det ju inte. Nej. För det har aldrig hänt i historien förr, att någonting har hamnat i fel händer, i makthänder. Men vi ser, det är den yttersta tiden, det är den sista tiden. Jag tror det verkligen är så. Ska man närma sig den, tänkte jag då inför den här kvällen, så bör man ju söka sig mot uppenbarelseboken. Och jag kommer att tala lite utifrån det. Men precis som du sa, Bertil, på ett annat sätt kanske. Vi ska inte diskutera detaljer. När jag funderar på hur vill jag läsa uppenbarelseboken, så gav jag mig själv 4 stycken råd. Och de kan jag skicka med. Det kan vara intressant. För jag vet att speciellt en del unga har hört säga att jag vill inte läsa uppenbarelseboken, säger man. Alltså inte för att man inte tror på den. Den är svår, kan upplevas obehaglig och är på något vis lite mystisk. Några råd gav jag mig själv. För det första, uppenbarelseboken måste naturligtvis läsas utifrån Nya testamentets perspektiv. Ja, hela skriftens perspektiv. Du kan inte frikoppla uppenbarelseboken och göra till en science fiction-bok. Det går inte. Du måste läsa den utifrån Nya testamentets hela perspektiv. Så att du förstår symbolerna, bilderna och alltihopa det här. Det är det andra. För det första så måste man inse att det är Johannes som har skrivit den. Den store poeten och konstnären i Nya testamentet. Som beskrev Jesus med konstnärliga ord. Alltså, det finns ett bildspråk som är oerhört mustigt. Och vi kommer till det lite senare. Att man måste förstå bildspråket som ett bildspråk. Inte så att det inte är sant. Men Johannes beskriver ofta på ett poetiskt sätt. Det tredje rådet jag gav mig själv. Bygg aldrig läror på detaljer. Alltså det går att rycka loss ett horn från någon av varelserna och bygga en hel lära runt detta horn. Och så har någon annan, som du sa Bertil, en annan lära om det där. Och hur gör man då? Bygg inte på detaljer, sa jag till mig själv. Och det fjärde rådet jag gav mig själv. Läs inte uppenbarelseboken som en almanacka. Det flätas in i varandra. Skeenden, profetiska tilltal, uppenbarelser, allt det flätas in i varandra. Vissa saker sker naturligtvis, helt klart, vid vissa tidpunkter. Men det går inte att läsa från sidan 1 till sidan 21 som man läser almanackan. Eller kapitel 21 som man läser almanackan. Kapitel 22. Därför att då kan man läsa in, det är då det blir konflikter om det året eller det året och så vidare och så vidare. Men det här bakåt så kan vi, eller i bakgrunden så kan vi i alla fall konstatera att uppenbarelseboken är en profetisk bok. Alltså det var någonting som Johannes fick se, och han fick se in både in i himlarnas rike och in i framtiden. På det viset är det en profetisk bok som handlar om den sista tiden, och därför en bok som är oerhört aktuell och som vi därför då bör närma oss. Vi bör läsa den för att kunna vara vakna, för att kunna se. När jag hade kommit så långt, då såg jag faktiskt när jag läste i stort sett 4 stycken, man kallar det personer, eller 4 stycken gestalter träda fram. Som jag såg var någonting av huvudrollsinnehavare, om du förstår mig rätt. Och det är de 4 huvudrollsinnehavarna som jag lite kort bara ville nudda vid ikväll. För som jag ser det är samspelet, eller man ska uttrycka det, mellan dessa 4 kommer att avgöra framtiden. Alltså i framtiden och i den yttersta, i vår tid, så ser vi att de här 4 gestalterna, det är de det handlar om. Det första och det största man ser i uppenbarelseboken, det är lammet. Därefter ser vi bruden. Och sen finns där också skökan. Och till slut så finns ormen från urtiden. De här gestalterna är huvudrollsinnehavare i Uppenbarelseboken som jag ser. För att förstå Uppenbarelseboken, och nu ska jag läsa några, nästan ett helt kapitel tror jag faktiskt. Uppenbarelseboken 5. Än en gång, hade du förväntat dig att jag skulle gå in i såna detaljer och tolka hit och dit? Nej, det kommer jag inte göra. Utan för mig är huvudsyftet, när Johannes får se in i framtiden och se in i himlarnas rike, det är att visa oss lammet. Lammet är i centrum, också i den yttersta tiden. Alltså om inte Uppenbarelseboken ska bli skrämmande måste vi ha lammet i centrum. Det femte kapitlet, och jag tror jag läser hela kapitlet. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift, både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Alltså, vem är värdig att öppna upp framtiden åt oss? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och jag såg, mitt för tronen och mitt bland de 4 väsendena och det äldste, ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. Det 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 väsendena av de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folkslag och folk. Du har gjort den till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och det ska regera på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Amen, det är lammet. Det är lammet. Och lammet är Jesus Kristus. Alltså, här har du bilden. Lammet är inte det ulliga barnet av ett får. Det slaktade lammet är Jesus Kristus. Han står i centrum. I tidsåldrarna, genom tidsåldrarna, i himlarnas rike, i evighet. Det slaktade lammet står i centrum. Uppenbarelseboken handlar om det slaktade lammet och de som hör honom till. Lammet är huvudpersonen. Och jag tror att nyckeln till att förstå vår tid och framtiden, och det här kan ju låta hur banalt och enkelt som helst, men jag tror ändå att det behöver sägas. Nyckeln är idag att fokusera på Jesus Kristus och endast Jesus Kristus. Det är nyckeln idag. Därför att det finns så mycket annat. Och det är någonstans där det kommer att visa sig i framtiden. Det är Jesus som kan öppna framtiden för oss. Och har varit hela vägen genom hela Nya Testamentet. Allt ifrån när Johannes döparen lyfte handen, pekade och sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Vidare över när de sitter där till den sista måltiden och Jesus själv, husvärden, bryter bröd, delar en bägare och säger: mitt blod ger jag för er, min kropp slaktas för er. Håll fast vid försoningen fram genom tiderna. Det slaktade lammet. Vidare när Paulus drar fram och ska förkunna. Och när han kommer till Korint och säger: när jag kom till er så var det inte med all den här världens visdom, alla filosofier och alltihopa. Det var inte det. Det enda jag ville veta av, sa den studerade lärde mannen, det var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Vidare framöver när han författade till Hebreerbrevet, vem det nu var, skriver och ska förklara djupet i den kristna tron. Alltså, Hebreerbrevet är ju en fantastisk bok om man vill borra på djupet. Och skriver så här, Hebreerbrevet, den 9:e kapitlet, vers 11 och framåt. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, alltså himlarnas rike, som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Och inte med bockars blod, och inte med kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Och så säger författaren: om nu alla de andra sakerna, bockarnas blod och det, om det kunde helga i yttre mening, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och därför när Johannes står på Patmos och får se in när dimmorna som döljer framtiden bara skingras och han ser rakt in i himlarnas rike, så ser han vad då? Ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Där i centrum finns Jesus Kristus. Och nu säger någon: skulle han inte tala om tidstecknen? Jo men, och det är det som är tidstecknet för oss. Hålla oss till Kristus. Hålla oss till Jesus. Alltså, ska vi stå stabilt i framtiden? Ska vi på något vis klara av det här som ligger framför? Då är det mer än någonsin alltså. Mot Jesus Kristus. Och det bör vara parollen. Det bör vara parollen. Alltså, det är Jesus allt detta finns, med den heliga andes kraft och alltihopa. Jesus Kristus. Och därför menar jag så här. Man kan faktiskt tolka tidstecknen i vår tid. Inom den religiösa världen. Inom den kyrkliga världen, andliga världen, kalla det vad du vill. Utifrån tonar man ner betydelsen av Jesus Kristus. Eller lyfter man fram betydelsen av Jesu Kristi försoning? Alltså, det är en testfråga. Och jag kan ju testa allt ifrån den liberala kristendomen, som säger att försoningen behövs egentligen inte, för synden är inte en realitet. Till de som säger: ja, för att det här ska verkligen fungera så har vi ju helgonen som stöder oss i vår svaghet. Och dessutom är det så, vi måste ju offra honom gång på gång på gång. Drar man mot Nya Testamentets Jesus Kristus eller tonar man ner Nya Testamentet Jesus Kristus? Det är testfrågan och kommer att vara testfrågan in i framtiden. Ser man i sitt eget inre genom meditation för att nå fram, eller ser man på Jesus Kristus? Allt kan testas mot detta, menar jag, i den yttersta tiden. Och därför är det jätteviktigt att vi har det här med oss. Centrum, huvudpersonen, det är lammet som blir slaktat. Till för vår försonings skull. Den andra gestalten, Uppenbarelseboken 21, ska vi läsa där. Det är en hel del verser där också, men det är ju bra att läsa Bibeln. Så vi läser 9-14. Uppenbarelseboken 21, 9-14. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis, vilket bildspråk på församlingen. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och över portarna 12 änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar, i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod namnet på lammets 12 apostlar. Med apostlarna som grundval vilar församlingen tryggt. Lammets apostlar, som det stod här. Och det här är Kristi brud. Reclaim, säger de i ungdomsvärlden. Återta. Alltså, vi behöver återta begreppet Kristi brud. Ja. Kristi brud är inte en kyrka. Kristi brud är inte den kyrkan. Kristi brud är inte någon kvinna i Knutby. Kristi brud, det är Guds församling. Lammets hustru. Det är alla de genom tiderna och runt hela vår värld som är försonade med Gud genom Jesu Kristi blod och födda av Guds ande. Det är lammets hustru, det är Kristi brud. För vad stod det i Uppenbarelseboken 7? Därefter såg jag, 9:e versen, och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och lammet. Lammets hustru, Kristi brud. Det här är de som kommer ur den stora nöden. Materiell nöd har vi ju inte jättelätt att sätta oss in i här. Men vi ska man ändå tänka sig en nöd när vi lever mitt ibland synd, mitt ibland religiös förvirring och alltihopa det här. Den stora nöden som står inför Guds tron. Och som har levt. Och det här är intressant också. I Uppenbarelseboken 12. Som har levt ett liv. Ett segrande liv. Och varför? Hur kunde de segra i sitt liv? Uppenbarelseboken 12, vers 9 och framåt. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden. Hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. In i döden, in till sista andetaget, så håller dessa fast vid Jesu Kristi försoning och bekännelsen av detta. Det är det som ger dem segern i den yttersta tiden. Och än en gång, jag tror att det handlar om att på något vis smalna ner just nu. Så jag tror att istället för mångfald behöver vi idag en helig enfald som fokuserar på Jesus Kristus. Och här tror jag även, alltså för allt från den som är lärd teologi och doktor och docent och allt vad man kan vara, ner till den enkla människan, det finns någonstans där vi kan mötas och samlas. Och det är kring Jesus Kristus. Det är på något vis den enda samlingspunkten. Och det är den nytestamentliga tron på Jesus. Ja, min fru sittande här nere på sista bänken. Alltså, i ett... Det var många huvuden som vände sig om. Det är hon till vänster från min sida sett. Hon till höger från min sida sett. Det är min sons hustru. Ett äktenskap som bygger på kärlek. Alltså, jag funderar på hur visar sig kärlekens kvalitet? Vad är själva kvaliteten i kärlek? Hur visar det sig i det långa loppet att jag älskar min fru? Jag menar, de stormande känslorna, de går upp och ner. Möjligheten till att köpa saker går upp och ner. Vad man nu... Alltså, hur visar man det här? Ja, men jag tror faktiskt att kärlekens kvalitet, den kvalitet som visar kärleken, är trohet. Jag är trogen min fru. För jag älskar henne. Trohet. Den kvalitet som visar kärleken. Det fanns ett begrepp, och ni som, jag vet inte, kanske någon av er var med på den tiden, när man talar om brudeväckelse. Alltså, lammets hustru har gjort sig redo. Det finns någonting utav en kvalitet hos församlingen i den sista tiden, och det är trohet mot Jesus Kristus. Det är där det kommer att visa sig. Kärleken kommer att visa sig i trohet. En trohet mot vittnesbördets ord. Alltså, vi skäms inte för evangeliet med allt vad det står för. Vi skäms inte för Guds ord. Vi förkunnar Guds ord. Vi tror på Guds ord. En lydnad till anden. Jesus sa, jag ska komma till er. Ni ska få den heliga ande. Och den som har öron, sa Johannes till uppenbarelsebokens församlingar, eller förmedlade Johannes. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. En trohet till det som är fundamentalt i den kristna tron. Det är där det kommer att visa sig i slutändan. Det är det som kommer att ge seger åt församlingen. Motsatsen till bruden i uppenbarelseboken, det är ju skökan. Och vad är då? Jo, det är ju den otrogna då. Det här är ett delikat ämne i vår tid. Vad är skökan? Nu ska jag tala om det för er. Nej då. Alltså det här är ett delikat ämne. Själv har jag funderat så här. Du kan bara ta med det här. Nu säger jag, så säger jag, dock icke Herren, sa Paulus. Han sa ju så. Men jag funderar lite grann det här. Häng med på resonemanget. Församlingen är en organism. Så ser jag det. Bestående av alla de som är sammanlänkade av Jesu liv. Av anden. Handlar inte om kyrkotillhörighet. Handlar inte om vilket sammanhang man finns. Handlar inte om var på jorden man finns. Handlar inte alls om sådana saker. Alltså församlingen, bruden, är inte en kyrka i den bemärkelsen. Eller en organisation. Det är en organism. Och då att ställa bruden, organismen, mot en organisation. För mig krockar det. Och då har jag tänkt så här. Kanske skökan är ett skökoväsende. Är du med? Alltså, någonting som inte är troget mot Kristus. Och det visar sig både här och var. Ett skökoväsende. Antingen drar det mot Kristus. Bruden älskar sin brudgum. Men skökan går ibland någon annanstans och drar från Kristus. Allt som drar från Kristus drivs av sjökoväsendet. Det är en tanke som jag skickar med bara. Säg inte att det är så. Jag förstår verkligen de som tolkar in katolska kyrkan när man läste så här. Jag förstår. En av de 17 kapitlet från början. En av de 7 änglarna med de 7 skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Du vet, Vatikanen skriver ju avtal med i princip alla riker runt om i världen. Det spelar ingen roll om det är kristna länder. De skriver avtal också med muslimska nationer. Alltså de bedriver otukt med all världens folk. Och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakans rött vilddjur som var fullt med hädiska namn. Hade 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon. Modern till sjökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnes blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Jag förstår de som ser ett prästerskap i scharlakan och purpur, med guldkors, med ädelstenar och pärlor, där varje ämbetsman håller en bägare som skall vara förgylld med guld. Och som på sitt samvete har väldigt många det heligas blod. Jag förstår det. Och ibland kan jag tänka så här. Ska jag stänga av den några sekunder? Eller? Ibland kan jag tänka så här. Vad klantigt att kliva rakt in i den bilden. Är du med? Vad klantigt att göra sig. Alltså utav kyrkans företrädare att verkligen klä sig i scharlakan och purpur och verkligen ha guld, silver, ädelstenar och en bägare av guld. Vad klantigt när det står att det är sjökan. Förstår du? Vad osmart. Eller? Hur tänker man? Det är ju klantigt gjort. Det vore ju bättre om man har klätt sig som bruden var klädd. I så fall. Jag förstår allt det här. Men jag är inte där än, vi ska ju ett samtal efter det här också. Jag är inte där än att jag kan likställa sjökan med en organisation. Jag tror på ett sjökoväsende som visar sig mer eller mindre. Nu får teologerna rätta mig sen. Och jag ska lydigt falla in i ledet. Jag tror ni förstår hur jag menar. När jag resonerar så här. Han sa till mig, vattnen som du såg där sjökan tronade, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Och de 10 hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata sjökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Däremot så tror jag på en framtid där vi kommer att få se en superkyrka. Här tror jag att David Wilkerson såg rätt. Det är min upplevelse, min övertygelse. Vi kommer att få se en superreligion. Där man samlas i gott syfte för världsfred. Där man sitter från olika religioner, från olika samfund, från olika politiska läger. Det är Tony Blair och det är Rick Warren och det är en imam och det är dem och dem. Alltså man samlas till nu ska vi ha fred på jorden. Som ju är det stora målet. Och nu ska vi komma till rätta med fattigdomen och så vidare. En superkyrka som alla kommer att hylla. Och som kommer att gå i symbios med det politiska. Fram till den dag när den politiska makten inte behöver denna kyrka längre och kommer att krossa den. Och bränna upp den i eld. Jag tycker man kan se tecken på någon slags superorganiserad världsreligion på något sätt. Parentes, som ett svar på en kommentar på Peter Halldorfs inlägg i Dagen för någon vecka sedan. Så var det ju någon i kommentatorsfältet som tyckte det var en, och jag var tvungen att läsa den faktiskt ett par, tre gånger. För jag tänkte, är det ironiskt Eller är det riktigt? För jag fattar inte först. Tyckte det var bra skrivet och alltihopa det här. Och att, ja, det är ju fromheten vi har tillsammans. Detta att vi vill väl alltihopa. Men Peter, inte stoppar det väl bara där? Nu måste vi väl också se att muslimerna också bär på samma fromhet, skriver kommentatorn. Och så vidare. Och även de och de och de. Och det, visst, det blir ju konsekvensen. Det blir konsekvensen när Dalai Lama står i Lunds domkyrka. Vi är på väg mot någon form av superreligion, det tror jag. Och jag tror det kommer att vara sjökan. Sjökoväsendet som kommer att finnas. Den fjärde gestalten, den ska vi ägna ytterst lite tid, för det han är inte värd mer än så. Uppenbarelseboken 12 och 9 har vi redan läst. Det finns en kamp. En kamp som faktiskt redan är vunnen. Det finns någon som har krossat ormens huvud. Uppenbarelseboken 12 och 9. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden. Hans änglar kastades ner med honom. Och sen kommer det som vi läste. Att han är besegrad genom lammets blod. Finns en som ringlade in på scenen i skapelsens morgon och talade med kluven tunga. Ljög alltså. Lögnens fader. Som sedan dess har ljugit och ljugit och ljugit. Det var att lögnen är hans väsen. Det är väldigt bra för oss att ha med det i framtiden. Det finns en kamp. Och då förstår vi ibland varför det hettar till i kampen. För det finns en kraft. Visserligen är krossad, men vars dödsryckningar fortfarande påverkar skapelsen. Jag kan inte bli frälst, var det en som sa. En kvinna talade med Birger Olsson, var väl uppe i Hälsingland på den tiden när det begås. Jag kan inte bli frälst, för jag kan inte tro på djävulen. Det behöver du inte, sant? Tro på Jesus, det räcker. Du kan bli frälst. Tro på Jesus, det räcker. Alltså, det handlar inte, att tro på djävulen handlar inte om någon slags frälsande tro. Bara en vetskap om att det finns en kraft. Och kanske vi snarare ska tänka som Frank Mangs skriver på något ställe i någon av sina böcker. Om det här med den personifierade ondskan. Han skrev, hon är ute och går en blåsig vårdag. Genom en stad så helt plötsligt så dansar ner en tegelpanna bara precis bakom hälarna på mig. Så tänker jag, åh vilken tur att jag inte fick den i huvudet. Jag tänker, jag har ju kunnat gått riktigt illa det där. Men så går jag några steg till och så dansar den ner en till precis bakom mig. Och jag tänker, det var märkligt, vilken slump. Två gånger. Och så fortsätter jag. Och så händer en tredje gång, en fjärde gång. Då börjar jag förstå. Det finns någon där uppe som har en strategi. Någonstans bland hustaken finns det någon som vill mig illa. Och som försöker gång på gång på gång på gång att slå omkull mig. Och den vetskapen är väldigt bra att ha med. Så man förstår, som sagt var, varför det hettar till ibland. Det finns någon. Det finns en strategisk personlighet som vill oss illa. Men han har krossat ormens huvud, det måste vi ta med oss. Så här läser jag lite grann när jag läser uppenbarelseboken. Alltså när man närmar sig det från någon slags övergripande perspektiv så är det en kamp. Och det är några gestalter. Du har lammet och du har ormen. Lammet är segrare, har krossat ormens huvud. Sen har du dessa två, bruden och skökan. Den ena drar sig mot Jesus Kristus så mycket det går. Den andra hela tiden försöker i otrohet att närma sig andra saker. Helt Himmelske far, jag ber att du ska ge mig visdom, kraft och ledning genom din heliga ande. Att i den tid som vi lever, både tro på, stabilt stå fast i, men också vara med och förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Så att människor kan sätta tro till dig. Herre, hjälp oss att förvalta och bevara evangeliet. Så det får ha den kraft som vi läser i Nya Testamentet och som vi ser gång på gång där du går fram. Herre, hjälp oss Herre att inte fastna i vare sig märklig karismatik eller religiösa dogmer eller det liberalteologiska träsket eller en byråkratisk uppbyggnad av en organisation, utan hålla oss nära dig. Jesus, tro på dig, be till dig, förkunna dig att samlas och verkligen vara Jesu Kristi församling, din brud. Herre, om det ber jag dig i Jesu namn. Amen. Amen.